Jag älskar att fira påsk. Det är det bästa jag vet. Men när jag kom till tro i tonåren så gjorde jag några väldigt, väldigt starka erfarenheter just av påskgudstjänster. Och det har liksom bara förstärkts genom åren. Jag tycker det här är fantastiskt att få vara med om. Vi ska läsa en möjligen lite ovanlig påsktext, men vi ska se om vi reder i detta. Jesaja, profeten i Gamla testamentet, han skriver i kapitel 25 så här. Herren Sebaot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta, mustiga rätter och starkt, klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk, det dok som skyler alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Herren har talat. Den dagen ska man säga, se, detta är vår Gud, den räddare som vi hoppas på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Genom historien har Israels fiender skiftat. Ibland är det Babylon, ibland någon annan stormakt. Och tidigare i Jesajas text så nämns de här fienderna, men inte vilken tyrann de fruktar just nu. Det är lite olika. Men cykeln av lidande, våld, imperier och övergrepp är jättelång. Och vi känner liksom igen oss i det här, va? Mörkret sveper omkring sig också i vår tid. Döden går runt och käkar upp folk. Ångesten skördar sina offer. Meningslösheten driver människor in i våld, kriminalitet och fruktan. Och krigen, de förtär och försätter miljontals människor, främst barn, på flykt med tillgång till dåligt vatten eller inget vatten. Den här slöjan som beskrivs här, ett slags sorgflor. För dig som är yngre än jag så kan det vara ett klurigt ord. Men förr var det inte så ovanligt att man hade ett så kallat flor eller en slöja för ansiktet när man hade sorg. Och här beskrivs hur det här floret eller slöjan är lagd över alla människor, över alla folkslag. Och dess yttersta spets har naturligtvis med döden att göra. Och i hebreiskan så får ordet död ett personnamn hämtat från hedna folken runt omkring. Deras dödsgud hette likadant, den hette Moth på hebreiska. Moth. Och dennes aptit på liv är helt omättligt. Döden går runt och äter upp folk och sväljer allt levande. Ser du nu, det är som att det har riggats en scen på en teater här. Det ligger ett stort sorgflor draget över hela estraden och alla folk lever under det. Ingen kommer undan. Alla har smakat sorgen. Alla har smakat döden. Alla har smakat på hur Moth går runt och sväljer allt som lever. Slöjan ligger tung över världen, över alla dess folk. Och så är det där ett sorgflor. Och samtidigt på scenen här så går Gud runt och grejar och fixar. Han stryker en gigantisk duk. Vi kommer tillbaka till den duken. Han dukar fram tallrikar, han dukar fram fina glas, Han lägger besticken rätt. Har ni sett på Nobelfesten när de mäter och grejar så att det ska stämma liksom? De går längst ner på långa bordet och kollar så att alla besticken ligger som de ska. Han lägger besticken rätt. Han kollar maten i ugnen. Gud går runt och vispar grädden till efterrätten. Och så plötsligt så försvinner han. Han kravlar själv in i det innersta av sin egen vinkällare. Och så hämtar han upp det bästa vin man kan tänka sig. Det har legat på lagring sedan världens skapelse. Och nu ska det korkas upp. Nu ska det luftas. Därför att Gud bjuder till kalas i den här texten. Och människorna, alla folk, alla folkslag, alla språk ska festa på feta, mustiga rätter och på starkt vin. Det finns en sak som bekymrar mig i den här texten. Jag är lite osäker på varför det inte står något om något husband. Men jag är helt säker på att skaparen av allt gott inte har missat en så viktig detalj. Det är klart det kommer att svänga rejält efter desserten. Men den där duken, vad är det för någonting? Vad är det han står och stryker på? Var han fått det tyget ifrån? Det är som att han tar det här sorgdoket, det här slöjan som har lagts över världen på grund av att döden går runt och äter upp allt som lever. Och så är det som att Gud lägger den på strykbrädan. Det är som att Gud säger, nu får det räcka. Nu är det nog med mörker. Nu är det nog med lidande. Nu är det nog med främlingskap. Nog med sorg. Nog med död. Och så stryker han det här sorgfloret och så förvandlar han det till världens största bordsduk. Han liksom drar sorgen som hänger över världen och så lägger han den över bordet och så dukar han på den. Han vrider djävulens vapen ur dennes händer. Han skapar liv och glädje och fest av det som såg helt kört ut. Han använder liksom det som djävulen tänker är hans yttersta vapen och som ingen någonsin kan ta ifrån honom. Och så vrider han det till liv och fest. Vilka sitter vid det där bordet? Det är ett ganska märkligt sällskap som tar plats vid bordet. Där sitter människor från alla folk. Där sitter människor från alla språk. Till och med lite svenskar. Ni vet, vi tänker ju att Mongoliet ligger vid jordens yttersta gräns, men det är ju Sverige. Det fattar ni, va? Om man står i Jerusalem så är det vi som är långt bort. Massor med gånger i några få versar här, eller åtminstone flera gånger, så står ordet alla. Såg du det? Ett gästabud för alla folk. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk. Det dog som skyler alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Han ska torka tårarna från alla kinder. Ser du? Det är någonting som händer här. Alla folk inbjuds till bordet hos Gud. Också Gud sitter med och äter vid det här bordet. Och jämte sig vid bordet har han en annan liten duk. En näsduk. Och vad stod det i vers 8? Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder. Det är som jag tänker mig att han sitter där till bord och så kommer alla dessa sargade, sårade, brustna människor som livet har farit fram med, som döden har farit fram med. De är smutsiga, en del av dem. De har gått genom Balkan på väg till frihet ifrån ett helvete i Syrien. Några av dem är födda under de mest värdelösa omständigheter i dysfunktionella familjer med droger och våld och elände. Och så är det som att Gud sitter där vid det här festbordet och med jämna mellanrum tar han upp sin näsduk och så torkar han människors tårar. Det händer något vid det här bordet. Sorgen byts i kalas. Men vad är det Gud äter för något? När alla andra festar på feta, kryddstarka, mustiga rätter så äter Gud något annat. Han äter upp döden. Det står utplåna här, men egentligen står det sväljer. Han ska svälja döden. Han äter upp den. Jesaja, profeten i Gamla testamentet, talar ju om sin samtida situation på ett sätt. Ser hopp från Gud både i sin egen tid men ytterst i framtiden. Tänk dig att profeterna i Gamla testamentet funkar ungefär så här. Jesajas förkunnelse landar i hans samtid ungefär som en sten som slår ner i vatten. Här händer det något. Men så kommer de här ringarna på vattnet och det som Jesaja ser har både liksom med hans egen tid och med annan tid att göra. Men redan i Gamla testamentet skulle en sån här text betraktas som ett framtidslöfte. Allt det här händer inte i Jesajas tid. Och så småningom har den kristna kyrkan läst Jesaja-texten som en berättelse om vad som händer på påskdagens morgon. Vi fortsätter i texten. På detta berg, står det i vers 7. Vad är det för berg? För det första kan vi konstatera att när Gud griper in sker det mitt i geografin och mitt i historien. Det är en faktisk historisk händelse, inte någon tanke som planteras, utan det är en historisk händelse. Något ska hända. Vad är det på för berg? Flera gånger genom Jesaja-boken nämns Sions berg, så sent som i kapitlet före. På detta berg, säger han. Vad är det för berg? Sions berg. Det är ett berg i Jerusalem. Och det är precis där som allt det äger rum som vi har firat den här helgen. På det berget firas måltiden i den övre salen. Det vi firade i torsdags. På det berget gav Jesus från Nazaret upp andan i fredags kväll. På det berget lades Gud i en grav och allt var kört. Muth fick sista ordet. Allt hopp var ute och döden verkar ha vunnit. Men det är också över det berget Maria kommer springande. Graven är tom och han är inte där. Vi läser en kort text ifrån Paulus brev till Korintierna. Man måste gå till detta kapitlet när man talar om uppståndelse. Det går liksom inte att undvika det. Första Korintierbrevet 15, från vers 53. Detta förgängliga, alltså det som förgås ni med, som är tidsbegränsat, som dör, måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd. Ser du här? Döden är uppslukad. Den är svald. Någon har ätit upp den. Guds goda rike har brutit in. Graven är tom. Gud har kontroll. Gud har kontroll. Hur despoterna och tyrannerna och imperierna än sprattlar, så är det Gud som är hoppets Gud, uthållighetens Gud, tröstens Gud, segerns Gud. Han har vunnit. Det där är ett hoppets budskap in i din personliga situation. Hur mörk och ohanterlig den än är just idag. Det är också ett hoppets budskap in i hela världens kaos. Med klimatkris, krig, svält, död och mörker och elände. Människor dör ju förvisso fortfarande. Muth går ju fortfarande runt och käkar folk. Ondskan ser ut att även fortsatt få göra som den vill. Men budskapet är att i och med Jesu död och uppståndelse är allt i grunden förändrat. Gud har personligen brutit in i världen och i tiden med helande hopp och tröst. Vid judarnas påsk, Pesach, markerades deras exklusivitet som folk. Vi är inte som de andra folken. Här i den övre salen där den nya påsken instiftas, så handlar det, precis som Jesaja har förutspått, om alla folk. Inbjudan att äta vid Guds bord, som vi ska göra om en stund, gäller alla folk, oavsett folkslag, ras, språk, vilken socioekonomisk grupp du tillhör, oavsett om du har råd eller inte, oavsett om du är en upphöjd medborgare med gott rykte eller om du rör dig i marginalen, så kommer du att bli välkomnad till bordet alldeles strax. Graven är tom. Sorgduket har bytts i en festduk av Gud själv. Och döden som gått runt och slukat folk är svald. Du behöver alltså inte vara rädd. Alla som äter vid bordet, alla som sätter sitt hopp till Jesus, får del av den kommande världens liv. Lyssna avslutningsvis när löftena möter uppfyllelsen. Så här skriver Jesaja och evangelisterna. Herren Sebaot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta, mustiga rätter och starkt, klarat vin. Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbröden bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa: ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: drick av den alla. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk, det dok som skyler alla folkslag. Han ska utplåna döden för alltid. Men ängeln sa till kvinnorna: var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått, så som han sa. Kom och se var han låg. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. Jesus sa till henne: varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Herren har talat. Den dagen ska man säga: se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, du är Guds räddning för den här världen. Jesus Kristus. Vi böjer oss inför dig. Vi gläder oss tillsammans med dig. Tack för att döden inte kunde hålla dig i sitt grepp. Och tack för att när dödens lans drogs ut ur dig så var spetsen borta. Udden var bruten. Tack att du är livets herre. Du är uppståndelsen. Du är livet. Och den som tror på dig ska leva om han än dör. Vi böjer oss inför dig. Tack för din härlighet. Tack för din makt. Tack att du har injicerat hopp i världen. Amen.